Välkommen till ett levande programblad inför vårens sista abonnemangskonsert på Karlstad CCC. Det blir en härlig vårkonsert. Konserten inleds med två verk av Jean Sibelius, tondikten Vårsång samt hans berömda violinkonsert där den österrikiske violinisten Benjamin Schmid är solist. Efter paus får vi höra Robert Schumanns första symfoni, Vårsymfoni. Nils Eivind Bjerkestrands värdkommentarer läses av Björn Eduard och kvällens dirigent Johannes Gustafsson kommenterar själv styckena.
Till vårens ära. Jean, ursprungligen Johan Julius Christian Sibelius, förfranskade sitt förnamn när han var 20 år med avsikten att låta namnet få en mer internationell prägel. Få kompositörer har genom sin musik lyckats få fram en sådan djupgående nationalkänsla som Sibelius. Hans nationella genombrott kom 1892 med Kullervo för solister, manskör och orkester. Verket bygger på den tragiska berättelsen om Kullervo ur Finlands nationalepos Kalevala. Internationellt sett hör Sibelius till en av de mest betydelsefulla kompositörerna inom den senromantiska traditionen. Hans sju symfonier samt en rad symfoniska dikter som Finlandia hör till den fasta repertoaren bland världens ledande orkestrar. Violinkonserten är en höjdpunkt i sin genre oavsett epok och stil. Hans rika produktion innehåller scenmusik, kammarmusik, pianomusik och en rad sång- och körverk. Kvällens konsert inleds med Vårsång, en tondikt skriven 1894 som ursprungligen hette Improvisation för orkester, men som han bearbetade och gav undertiteln La tristesse du printemps, vårens vemod. Undertiteln till trots uttrycker stycket optimism, vilket sker relativt sällan i Sibelius musik. Sibelius violinkonsert är en av de solokonserter som varje violinist med självaktning måste spela. Den färdigställdes 1905 och fick ett ljummet mottagande vid sitt uruppförande i Helsingfors. Sibelius omarbetade verket, gjorde orkestreringen slankare och solostämman enklare, som om den nya versionen skulle vara lätt. Solisten dominerar både tekniskt och musikaliskt med tidvis halsbrytande löpningar. Samtidigt är orkestersatsen rikt nyanserad med stora språng och dynamiska uttrycksmedel, från ljusa till mer dystra avsnitt. Kompositören betecknade själv konserten som en dans macabre i den finska ödemarken.
Johan Julius Christian Sibelius, senare känd som Jean av den anledningen att han ärvde en hög med visitkort efter en farbror som hade varit till sjöss, så tyckte han att det lät snyggt. Så blev han Jean Sibelius. Hans vänner kallade honom nog nästan alltid för Sib. Som regel, Sibban ofta. Man kan nog inte underskatta hans betydelse för Finland som nation till och med. Visserligen så var det fler konstnärer i hans krets som då tonsättaren och dirigenten Robert Kajanus och även hans Sibelius egen svåger Armas Järnefält. Och för övrigt de här Järnefältarna var ganska begåvade allihopa. Hans fru Aino fick väl mest vara fru Sibelius, även om hon var en väldigt stark person på många sätt och vis. Men det fanns både en målare och en författare bland bröderna. Sen sådana författare som Eino Leino och målare som Axel Gallen Kallela och arkitekterna Saarinen och Lindegren. Och alla de här människorna firar faktiskt jul och andra saker ihop, så nära var de varann. Och även målaren Pekka Hallonen bodde granne med Sibelius i Järvenpä de sista åren. Men att den här lilla gruppen människor fick som betydelse var ju att de hade ett väldigt, väldigt starkt uttryck som många kunde identifiera sig med, och i kraft av det så blev det ju på ett sätt ett nationalistiskt eller nationellt uttryck i det där som styrkte Finland då, och framförallt vi före självständigheten 1917 så var ju Sibelius extremt viktig. Men även en sån som Gallen Kallela som faktiskt åkte skidor genom frontlinjen under inbördeskriget för att ansluta till Mannerheims styrkor. Och han ville slåss, men Mannerheim tyckte att det bör du inte göra. Så Mannerheim satte Kallela och designade flaggor och sedlar och allt annat som den nya finska staten kunde behöva. Så att de såg vikten av de här konstnärerna tidigt, och det var nog Mannerheim ganska viktig också att ha ett öga för det där. Sibelius vårsång är även i hans produktion väldigt speciellt. Visserligen så är Sibelius alltid melodiker, men det är väldigt sällan som symfonierna har de här stora, stora, långa melodiska linjerna. Och melodin i vårsång är en av de längsta som Sibelius har gjort, som jag känner till i alla fall. Den är en lång, lång, liksom svävande utsträckt melodi och har ett väldigt friskt och kraftfullt uttryck, trots att Sibelius tyckte att den skulle kallas för vårens vemod, men det hade nog lite mer med han som person att göra än hur musiken egentligen lät. Men våren som företeelse har ju, beroende på var man befinner sig i världen förstås, men naturen ändrar sig ju extremt mycket när våren kommer, och Sibelius blev ju med åren mer och mer naturman, och man kan till och med spekulera om både femte och sjätte symfonin handlar väldigt mycket om tidens gång och kanske årstidernas gång och sånt, även om Sibelius aldrig pratade om något program. Fiolkonserten är ett av hans mest personliga verk. Kanske mycket att han också komponerar in sig själv, för han hade ju sedan han var ung en stor ambition om att bli fiolvirtuos och bli den stora violinisten. En dröm som han faktiskt gav upp när han studerade i Wien, för han provspelade, inte så många som vet det, men han sökte tjänst på Staatsoper i Wien som violinist. Och Sibelius har faktiskt spelat fiol på stora scen på Staatsoper i Wien. Det kan man ju tycka är roligt. Inte särskilt bra då, uppenbarligen, eftersom han inte fick något jobb och egentligen den kvällen själv skrinlade sin ambition om att blir violinist och istället verkligen satsa på att bli kompositör. Men det här stycket och många andra av de verken som Sibelius har för fiol och orkester kan man verkligen ana både violinistens och violinens själ på många sätt och vis. Och den här konserten har en särställning bland solokonserter också, att den har en sorts kamp emellan fiolen och orkestern. Det är väldigt sällan ett samspel i den bemärkelsen att den ena bygger upp den andra, utan det är en sorts kamp mot någonting större, någonting mörkare, och det finns ofta i Sibelius symfonier också. Framförallt i den första så finns den här idén om det lilla eller det ensamma mot det stora. Men i violinkonserten är det väldigt, väldigt tydligt. Framförallt i den sista satsen som är en sorts dödsdans då, Sibelius själv kallar den. Den har en väldigt skruvad rytm och väldigt obönhörligt framåt, och hur violinisten hela tiden försöker att ta sig undan dessa hinder som orkestern sätter för honom.
Efter paus är det dags för Robert Schumanns första symfoni. Robert Schumann är en av de tyska romantikens främsta representanter. Han växte upp i en litterär miljö i byn Zwickau, där hans far var bokhandlare och förläggare. Det är därför naturligt att han tidigt fick ett litteraturintresse för både de grekiska och romerska klassikerna samt för till exempel Goethe och Schiller. Man kan tryggt säga att han var den första romantiska musikern med grundlig litterär och filosofisk bakgrund, vilket hörs i hans musik. Han kallades en poetisk kompositör. Musiken förenar lidelse och känslighet och har starka växlande stämningar. Schumann var dessutom en aktiv skribent. Hans pianolärare Friedrich Wieck skulle efter mycket om och men bli hans svärfar. Clara Wieck var en känd pianist som också komponerade. De gifte sig 1840. Schumanns första period präglades av pianomusik. Men Schumanns egen karriär som pianist tog snart slut. För att uppnå den högsta virtuositeten hade han experimenterat med en övningsteknik som skadade ett finger. Under de första lyckliga åren med Clara skrev han bara vokala kompositioner. Men så småningom inledde han arbete med den symfoniska musiken. Den första symfonin med tilläggstiteln Vårsymfonin återspeglar den lycka han och Clara upplevde. Ett uttryck av överdådig glädje sprudlar genom de fyra satserna. Så skulle det dessvärre inte fortsätta. Han led av dålig psykisk hälsa och var nära att begå självmord. Förklaringen kanske låg i Claras nära förhållande till Brahms.
Schumann är väldigt speciell tonsättare i att han har nog, och det har skrivits väldigt mycket om hans säkerligen psykiska lidelser också. Han var nog, utan att kunna för mycket om medicin, hade han tagit någon typ av manisk depressiv diagnos. För man vet att han hade extrema lågperioder och var väldigt deprimerad, och han försökte ta livet av sig en gång, som man vet ett tyvärr som har blivit ganska humoristiskt självmordsförsök, för han slängde sig i en flod. Nu har jag glömt bort vilken tysk flod det var, men han hade på sig en så stor päls så att han flöt, så det var ju lite sorgligt i och för sig. Men vad som inte är särskilt lustigt var att han faktiskt, enligt vad historien nog förtäller, att han klarade att ta livet av sig till slut. För han blev inlåst på mentalsjukhus de sista åren av sitt liv, och han tog ett medvetet beslut att sluta att äta. Så han svälte ihjäl sig helt enkelt. Så det säger någonting om hur stark hans viljekraft var. Och med det då sagt, så kan man också märka i både hans musik men också i hans komponerande hur den här manin eller den här positiva perioderna när energin nästan slår över finns. För den första symfonin är alltså skriven på 4 dagar, vilket är ganska speciellt. Sen så använde han en knapp månad på att skriva ut det för orkester och lägga till rätta för instrument och så. Men bara det att en så stor och omfattande symfoni och ett sånt verk är jag komponerat på en månad nog, men att över hela idén och skissen till det kom på så kort tid som 4 dagar säger någonting om hur frenetisk hans arbete var. Och han var ofta så att han skrev verk i klumpar eller i kluster. Den sommaren före han visste att han äntligen skulle få gifta sig med sin Klara, den året när hon skulle bli myndig och fick bestämma själv, för pappan vägrade att låta dem gifta sig förrän hon kunde bestämma själv. Han var ju emot giftermålet ändå, men när de visste att de äntligen väntan var över, så skrev Schumann alltså en mängd sångcykler på kort tid den här sommaren före. Och likadant när han skrev stråkkvartetter, så kom det 3 på en gång. Och lite så med symfonierna var det också. Fast han gick på en nit med den andra det som vi nu kallar för den fjärde symfonin, för det är Schumanns andra. Det är ju ingen ordning här i Gustafssons skola på symfonier, så ordningen på Schumanns symfonier är alltså 1, 4, 2, 3. För er som är intresserade av det. Men den andra symfonin gick han lite på en nit med, så han kom av sig lite grann där och kom om igen. Men trots detta så är Schumanns 4 symfonier centrala i den romantiska traditionen på många sätt och vis. Så jag tror att Brahms symfonier hade nog inte varit, behövde Schumann som bakgrund eller kanske som motvikt till all den här Beethoven-hysterin som var en symfonins idé. För Schumanns idé med den här symfonin föds ur en strof på tyska som heter Im Tale blüter Frühling auf, alltså i dalen så blommar våren upp, och den rytmen det ger är det som styr hela den här symfonin. Så att den där lilla kicken han fick av den rytmen går igenom hela stycket. Och från början fanns det också titlar på de här olika satserna, men där den sista satsen är full vår, och hur den här första satsen driver vidare. Och den rytmen har så stor betydelse för kanske det tyska folkets uppfattning av det där, så att till och med Mahlers stora tredje symfoni där första satsen är lika lång i stort sett som hela Schumanns symfoni är överfylld av den här vårrytmen. Och hos Mahler heter det att det är Frühling und kein Ende, vår och ingen hejd eller inget slut. Men hos Schumann så finns den här hela tiden, att det den här rytmen som är ganska suggererande då, på grund av det här Imtale bryt in Frühling auf, är en väldigt, väldigt framåtriktad och väldigt kraftfull gest. Och hela symfonin, inte bara första satsen, bygger väldigt mycket på att ha den här idén i sig. Långsamma satserna tyckte han först var någon sorts kväll eller vårkväll, och den tredje satsen kallas för lustfyllt spel eller lek. Men han tog själv bort de här titlarna sen, och det vittnar väl bara vad han hade i huvudet när han under de här fyra dagarna skrev den här symfonin, som är så otroligt livsbejakande och kraftfull på alla sätt och vis. Och det är ju då också väldigt rörande och väldigt vackert att veta en person med hans konstitution också kunde verkligen nyttja den, det glädjeruset som han fick av både tanken på vår och den glädje han själv kände och klarade att dela med sig. För att det är ett stycke fullt av kraft och energi och livsglädje.
Du har hört ett levande programblad från Värmland Opera inför vårens sista abonnemangskonsert på Karlstad CCC. Björn Edvard har läst Nils Eivind Bjerkestrands verkkommentarer, och kvällens dirigent Johannes Gustafsson har berättat om Jean Sibelius och hans berömda violinkonsert och Robert Schumanns första symfoni, Vår symfoni.